Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkort, böcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serafiaskosmos.se. Vi tar Klarna. Varmt välkommen!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Övernaturligtvis. Idag i podden så är jag inte ensam, utan med mig har jag Fred Andersson och Jimmy Beris.
Ja, det stämmer bra det, det stämmer bra det.
Ja, killar, vad är ni här för att bjuda oss på idag?
Ja, vi har ju förstått så att det vill pratas UFOn och utomjordingar, och det gör vi ju väldigt mycket i vår podcast Märklighetsfaktorn, där vi tar upp kanske de egentligen väldigt av de märkligaste fallen och händelserna där ute i världen och i Sverige. Så att det är åtminstone ett ämne som jag brinner otroligt mycket för. Det där som har det lilla extra, helt enkelt. Det är inte bara en prick i skyn, utan det är någonting mera. Vi brukar alltid referera till, alltså podcasten heter ju Märklighetsfaktorn, och det är en svensk variant av ett begrepp som kallas för high strangeness. High strangeness kan man säga att ett vanligt UFO-fall, det är, då ser du ett UFO så flyger omkring. Om det ska bli high strangeness eller hög märklighetsfaktor, då ska du gå fram till det UFOt, gå in i det, och där sitter det en Bigfoot. Alltså det ska vara det extra konstiga, mest osannolika, men ändå något som folk upplever där ute.
Det tycker jag låter fullständigt underbart, och jag har ju faktiskt förberett mig lite grann inför vårt möte här genom att lyssna lite på ett avsnitt. Vanligt slumpmässigt när jag höll på att städa garderoben, och alltså det var superintressant, och jag har nog aldrig städat så fort, för att det var så intressant, så att det där vikandet av kläder och sån skit, det gick på rutin, för jag var helt förlorad i den fascinerande berättelsen där om, till exempel, det här är ett exempel då på vad man kan få höra i eran podd. Det var det här med att det var några engelsmän vid någon sjö som hade bevittnat att det helt plötsligt gick en grupp människor med resväskor rakt ut i vattnet och försvann.
Just det.
Är jag rätt ute där?
Ja, ja. Jag kommer inte ihåg vad själva fallet kallas nu, så att man kan söka på det. Men det är ju en sån där berättelse som passar väldigt bra in i märklighetsfaktorn. Och det är också en sån historia där man inte riktigt vet vad som är sant eller inte.
Men det var kittlande liksom, och sättet ni berättar på med era berättarröster och alltihopa, jätteintressant. Alltså det där gick jag igång på, kan jag säga, och jag är kräsen med vad jag går igång på när det gäller sån här övernaturliga grejer eller spirituellt eller andra dimensioner och så vidare och så vidare. Så att jag rekommenderar er lyssnare att ni inte bara är övernaturligt fans, utan att ni även går över nu och lyssnar på Märklighetsfaktorn också. Så har ni två goda poddar att välja mellan.
Oh, tackar.
Tackar.
Ja, varsågod. Jimmy, någonting som du vill tillägga?
Jag tycker att UFO:n pratas hela tiden om farkoster hela tiden, och jag tycker att det intressantaste, det är de som styr dem. Och där går jag alltid igång. Fred brukar vara UFO-fantasten, och jag brukar vara den som kallar för kryptozoologantasten, eller fantasten, det vill säga den som gillar fantasten, eller, och det vill säga den som gillar att liksom Bigfoot, så här konstiga saker.
Och det är varelserna där, i sig.
Exakt, och det är det som är, vi har några fall som vi ska försöka delge, och det är det som är det spännande, för att det tråkigaste är det när man ser de här små greysen. Det här är de klassiska utomjordingarna som vi har sett på arkivväxt. Eller nej, det tråkigaste, det är de som ser ut som människor. Men det kan vi diskutera senare. Men, man ska ha konstiga. Vi har ett helt universum där ute. Och det är den här höga märklighetsfaktorn. Man undrar ju vad folk har sett. Det var en historia från en britt för inte så länge sedan som hade varit ute i skogen och sen plötsligt sett en enorm bönsyrsa. Och vad har man sett då där ute som man ens kan missta för en enorm bönsyrsa? Förutom en enorm bönsyrsa, exempelvis. Så att det finns ju så mycket där ute.
Då tänker jag så här. Har den druckit ur en brunn med något hemligt avfall från någon klonings- och genmanipulationsfabrik? Eller var det en alien som var av den modellen så att det första personen i fråga hjärna associerade till var att jag måste ha sett en gigantisk bönsyrsa, fast det egentligen var en intelligent livsform med bakåtböjda ben som hellre skuttar än går och då kanske är grön, grå.
Ja, det är ju...
ja, men det är kul. Kul.
Ja, alltså det finns ju ganska mycket skrivet om och undersökt om hur man som vittne tolkar det man ser. Och en teori är ju just att alla individer ser saker på ett väldigt individuellt sätt. Det sker ganska ofta inom UFO-sfären att det finns flera vittnen på plats och man ser olika saker. Det vill säga att det blir som en projicering av ens eget undermedvetna till exempel. Så är det så att man av någon anledning har fastnat mer för arketypen bönsyrsa än för en grey, så är det det man ser. Vilket vissa skulle säga, ja, men det är ju bara hallucinationer eller något sådär. Men jag tycker inte det, utan det är något betydligt djupare och intressantare än det. Jag menar, vissa personer ser spöken, vissa ser inte spöken, vissa ser utomjordiga, vissa ser Bigfoots hela tiden. Jag har inte sett den enda.
Nej, men vi borde ju se allt om man ska gå efter det, så att det kanske är...
Ja, men jag tycker det är bara spännande hur människor kanske medvetet eller omedvetet tolkar sin verklighet helt enkelt. Och då menar jag inte...
Exakt.
Ja.
Ja, nu kommer jag in här och avbryter abrupt. Men jag kände att det här gick jag igång på också. Jag går igång på väldigt mycket saker. Men det här med vad man tolkar in, helt rätt. Det är nästan så att man kan välja vilken värld, skulle jag säga, man lever i. Alltså är man open-minded för vissa saker, så börjar också hjärnan släppa in de sakerna, beroende på att den förstår vad det är den ska tolka, det den ser till, vilket fack, vilken kategori ska placera det i hjärnan. Så att ju öppnare syn man har på vad som skulle kunna vara en realistisk verklighet, desto mer börjar vi se. Mm. För att hjärnan filtrerar bort allting som vi har bestämt är fantasi, overkligt och så vidare. För att då anser den att det där var ingen viktig överlevnadsinformation, för att det är inte verkligt. Men oj vad man börjar se saker när man bestämmer sig för att verkligheten kan vara så mycket större än den vi normalt sett har som standard. Och då tar jag min tinnitus som skolexempel här lite grann också för vad hjärnan gör med oss när vi tror att vi ser någonting eller när vi tror att vi hör någonting. För att jag har ju märkt att jag då på senare tid, jag har ett konstant tjut i mina öron och det är ju jobbigt i sig. Men ibland då när det är familjen är hemma, alla pratar i mun på varandra och De pratar om någonting ute i köket och jag står kanske i vardagsrummet. Förr då så kunde jag ju höra klart och tydligt vad det var de sa. Men med tjutet i öronen så har jag ju märkt att jag hör ju fasen inte rätt alltså. Så jag kan ropa tillbaks och ge mig in i diskussionen som de har i köket. Och bara svara någonting helt goddag yxskaft. Det är något så tokigt. Och så sen, vad sa du? Ja men sa du inte, säger jag till en av killarna då som är tonåring. Men sa du inte att du hade varit på dejt i helgen? Och då har jag sagt någonting helt galet. Liksom ett sexskämt eller någonting till han 18-åringen då. Med att du borde ju tagit hem bruden eller någonting, säger jag då. Och han bara, va? Då har han pratat om baka bullar liksom. Eller någonting med farmorna. Men det blir jättekonstigt. För att min hjärna pusslar ihop. Beroende på vissa bokstäver, vissa ord. Så hör jag bara delar av konversationen och ordet. Och då väljer hjärnan att med en gång gå och fylla in med det ord och den meningen som den tycker ligger närmast till hands att det bör vara att jag hör, va? Så att jag tror ju att jag hör det här de säger, och de säger något helt annat. Och innan jag kom på att det var hjärnans sätt att snabbt ge mig en quick fix liksom, och att inte det stämde ett skit. Det var ganska knäckande först, men nu har jag rätt roligt åt det, för de bara, vet vad min hjärna trodde att du sa, kan jag säga nu då. Men ja, jag tror att för att ta till sig det här avsnittet ordentligt om UFO:n idag och aliens och så vidare, så tycker jag att alla lyssnare nu genast säger till sin hjärna att allt kan vara sant. Mm. Allt kan faktiskt vara sant. Då kanske man förstår och tar in det bättre.
Får jag dra en liten koppling till det du säger? Det har inte med tinnitus att göra, men det har fortfarande med samma ämne att göra. Vi ska titta lite på historia, nämligen UFO-historia. UFO-fenomenet har ju förändrats under åren. Ganska drastiskt också. Det finns stora likheter, men ändå väldigt mycket olikheter. Man kan säga att den första stora UFO-vågen, som vi skulle kalla det idag, skedde 1897 över hela USA. Men man såg inte det man såg liksom inte rymdskepp. Eller UFO, det vill säga, vi nu säger UFO, det vill säga diskformade objekt. Utan man såg luftskepp. Det vill säga, exakt, gamla luftskepp. Och man såg de här alltså det finns tusentals rapporter om hur luftskepp åker in över städer, över fält. En del försöker kidnappa kor. Ibland finns det liksom passagerare i luftskeppen som pratar konstiga språk. Oftast på den tiden förklarar man det som att de måste ju vara fransmän eller italienare eller någonting sånt där. Och det är exakt samma historier som sker i modern tid. Det är bara att det är luftskepp. Sen på 30-talet, och här kommer vi till Sverige, så såg man såg inte UFO, men man såg spökflygplan. Så man fick in hundratals rapporter över flygplan, okända flygplan som flög över Sverige. Ibland landade, ibland såg man passagerare. På 40-talet försvann flygplanen och man såg spökraketer istället. Alltså, det vill säga missilliknande, eller som man skulle kunna säga cigarrformade föremål som flög över Sverige och störtade i sjöar.
Ja.
I och med Roswell-incidenten, där man då påstår att ett UFO har kraschat 1947, så blev science fiction väldigt, väldigt populärt i mainstream. Och folk började se klassiska UFO-former. Och sen har det gått framåt. De har sett, något som är populärt idag är ju svarta trianglar till exempel. Det är som att hur vi uppfattar UFO-fenomenet följer vår kulturs eller civilisationens utveckling och historia. Bara för att vi har något att relatera till. I slutet av 1800-talet kunde de relatera till luftskepp, och då var det luftskepp vi såg. Sen var det flygplan, sen var det raketer och missiler. Sen var det klassiska flygande tefat som vi såg i filmer, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant hur det har förändrats.
Ja, en annan take på det där som är lite intressant, sorry om jag avbröt där, men är att, känner du till fenomenet sömnparalys?
Ja, absolut, absolut.
Ja. Ja, och det är ju för lyssnarna också, det är när hjärnan inte riktigt har vaknat upp, när man vaknar, typ kropp, eller hjärnan vaknar upp men kroppen har inte gjort det, och då kan man uppleva väldigt konstiga saker. Och sömnparalys genom historien och genom olika kulturer skiljer sig åt, för att förr så såg man häxor som satt på ens kropp. Maran var ett populärt i Sverige ett visst tag. Att man kände att det var liksom en häxa eller någon sorts varelse som var på sig. Sen har det förmodligen blivit utomjordingar. Men även i modern tid i Sydamerika, där ser man inte utomjordingar när man har sömnparalys. Där ser man fortfarande häxor, för där är den kulturen mycket starkare än UFO-kulturen. Där ser man sällan utomjordingar, man ser troll snarare. Och det är också intressant hur den rena kulturen kan få oss att se olika saker. Så man undrar ju då om utomjordingar i vissa fall kanske till och med bara är tomtar och troll, kanske till och med.
Ja
det, alltså, för innan man på något sätt verkligen har vidgat sitt medvetande för ett obegränsat antal livsformer och bankar in i sitt huvud att de skulle kunna se ut precis hur som helst och att det är fullt möjligt att se varelser både i energi och i, man säger så här och nu i verklig kropp, så tror jag att man är otroligt styrd av det där att hjärnan går in och sorterar upp vad den anser att det här skulle kunna vara. Vad ska vi tolka in det som? Ja, men det här är ju någonting som vi har i bildbanken i huvudet. Det ligger närmast till hands. Och så tar den det då, precis som du säger där, Jimmy, med kulturen. Och i början som medium då, jag har ju varit medial sedan jag var bebis liksom, så att det är ju något som jag alltid har haft med mig. Men ju mer jag började jobba då som medium och spådom, det innebar ju att jag dagligen använde min gåva och tränade upp tredje ögat mer och mer och mer. Så efter ett tag där, när jag började läsa av energier och läsa in när folk säger så här, vad har jag runt mig? Jag känner att det är någon hemma i min bostad, jag får besök, det känns som att jag känner mig sån här, jag blir påverkad av någonting, vad är det jag har runt mig? I början så hade jag lättast för att gå in och sortera upp andar som de hade runt sig. Jag kunde se ljusvarelser, typ vad man säger då, änglar. Men änglar för mig är en alien. Det är en livsform för mig. Jag ser inte änglar som någon religiös biblisk grej enligt standardmodellen som är i mycket böcker och religion och så. Utan det är en typ av like being. Alltså det är en varelse som är väldigt egobefriad och trevlig att ha att göra med. Men jag började se... Förlåt mina tuppar i halsen idag. Jag började se mer och mer saker. Som att jag började se färgade gubbar. Det var en kar jag hade som kund. Han hade väldigt ofta, jag ska säga så här, de hade kropp. Men de hade inte riktigt ansikte. Men de var i färger. Så att jag kunde liksom via färgerna de här varelserna visade mig att de hade för dagen. Liksom, det var nästan som sån här roliga... gummigubbar med långa armar och långa ben som man kunde... Det har funnits någon sån leksak med ståltråd in på 70-talet. Men de påminner om liksom ganska långa, smala, färgade kroppar. De kommunicerade med mig via färg, de här varelserna. Och de visade sig de här olika färgerna som man har på chakran. Så när de visade sig blåa runt honom, då handlade det om att han var i en konflikt med... någon kommunikation med någon annan eller så, för blått är färgen för halschakrat, ett tal och kommunikation sitter. Då frågar jag, hur har du det? Har du tjafsat med någon idag eller? Och han bara, ja, jag ser det för de visar mig, de är blåa idag gubbarna liksom. Så han hade någon konstig livsform runt sig som kanske var guider, eller jag vet inte varför de var runt honom, men och mer saker såg jag, ju mer och mer människor jag läste av, ju mer hus och byggnader som jag läser av, desto mer kontakt med andra livsformer får jag, och livsformer som finns runt oss i energin, som finns i andra världar, och hela det här med parallella universum ligger mig varmt om hjärtat, för det känns som att världarna går omlott ibland. Jag förnimmer och snappar upp saker. De kan se oss, men vi kan inte se dem med våra vanliga ögon, så att säga. Och jag funderar på det här med frekvenser. Kanske vi lever på helt olika frekvenser, så att våra materia är lättare för dem att se, men deras materia löser inte vi i dagsläget. Och kan vara just för att vi är så jäkla inskränkta i vad vi har bestämt är en verklighet, så att hjärnan går in och lägger sig i. Det är bara tankar från min sida.
Alltså de där figurerna du beskriver, de här, det påminner ju lite grann om vad är de kallas nu, Jimmy? Stick figures.
Alltså
ja, det finns ju rapporter om alltså nästan som vad heter det, pinfigurer, du vet en klassisk barnteckning är ju liksom bara ett streck som kropp då, ett streck och så armar som kropp. Jag kommer inte ihåg vad man brukar kalla det, och det har ju i alla fall under senare år kommit in sådana rapporter från vittnen runt om i världen, främst i USA, där man har sett sådana, fast främst svarta då, alltså nästan som en barnteckning, och det du beskriver nu påminner lite
utan,
löst om
utan
det.
Ansikte liksom. Ja. Lite bara en form men inga anledsdrag direkt.
Ja, precis. Väldigt enkla på det sättet. Nu ska jag villigt erkänna att jag vet inte allt för mycket om det. Men när du säger, jag är nyfiken, när du säger att du ser dem, alltså menar du då att du ser dem fysiskt rakt upp och ner eller ser du dem inom dig eller känner du på något sätt?
Inom kan jag säga. Jag ser ju väldigt skarpa bilder då när jag läser av saker eller ser dåtid, nutid, framtid kring folk. De frågar, vad ser du kring mitt jobb? Då kan jag ju börja se med inre bilder exakt hur det ser ut på deras jobb. Beskriva väggfärgen, korridoren, ibland vad det står för saker inne vid deras skrivbord. Alltså detaljerat. Och då bekräftar de att, ja men herregud, hur kan du se det? Exakt så ser det ut. Och ja, men det står till och med ett fia med knuffspel på kontoret. Vad gör det där? Ja, men det är för att jag är en patient. Vi brukar spela bla bla bla. Så att när jag känner då att jag ser så väl, fjärrskådar som det heter. När jag fjärrskådar så väl med tredje ögat så känner jag väl att det är samma sak jag gör när jag ser väsen och livsformer. Att jag fjärrskådar om de är långt bort, kanske på sin planet eller sin del av universum. Eller att de på något sätt då, som jag sa, är i en frekvens som vi inte ser med ögat. Men energimässigt kan jag snappa upp och läsa av dem. Du, Jimmy, du som är inne på det här med varelser och aliens då. Alltså själva innehållet på skeppen så att säga. Vilka är de mest vanliga typer av aliens som är mest vanligt förekommande rapporterade att man har sett?
Det är helt klart så att den absolut vanligaste, det är de så kallade greys. Det är de utomjordingar vi har sett i Arkivex och typ i all populärkultur som någonsin fanns. De rapporterades först, gud när var det? Betty och Barney Hill var den första utomjordiska bortföranden och det var 50-tal tror jag, Fred. Var det 61?
Nej, till 61.
Och de, där påstod så att de hade sett så kallade greys. Sen så vad heter det, har vi den här teorin om reptiler, reptiloids eller vad det ska kallas och sånt där. Och där är det lite svårare att veta vad som är hönan och ägget. För att det styrs hela den, det är en konspirationsteori att allting, att liksom alla ledare på jorden är egentligen ödle människor och att liksom det styrs utav dem. Att det verkligen är som tv-serien V säger. Och där har det varit lite svårt att veta vad som är hönan och ägget för att han som kom på det här nu Black, eller han som är populärast inom den här teorin, David Icke. En riktig konspiration. Det var lite svårt, för när han började att prata om såna här ödle människor, då var det lite som att så här, lite metaforiskt kändes det som när han talade om dem, att politiker är som ödle människor, och sen så sa folk, vadå, riktiga ödlor, och han liksom, Ja. Så det är lite, den är lite svårare att veta vad som är, vad som liksom händer. Sen finns det en, vad heter det, teori, och det är de som kallas för Nordics. Och Nordics är vanliga människor, men större, blonda och blåögda. De är liksom, vad ska man säga, det som alla tror
väldigt vackra.
Att, vad heter att vi... Det som alla tror att vi, vad heter det, nordiska män är.
Precis.
Slänger med mitt Fabio-hår. Och kvinnor.
Och kvinnor.
Och kvinnor.
Ja, det här, nu måste jag göra en liten input då. För det här är så galet på något sätt. För flera år sedan så var jag inte inne på UFO-biten. Whatsoever. Jag tyckte att det var lite skrämmande. Jag hade lagt locket på där lite. Jag hade fullt upp med att bara komma underfund med vad fan det var för väsen och konstigheter jag såg ändå här på jorden så att säga. Och jag var inte sådär, alltså jag trodde ju att det fanns liv i universum, för att det är ganska självklart att det finns det, med tanke på att universum är så stort så att det aldrig kan ta slut. Det kan inte finnas en vägg, vad finns bakom väggen och så vidare. Så att det fattade jag ju att det fanns, men jag valde att inte tänka på alien-invasion just då. Jag hade så mycket annat liksom att sortera. Så att jag var inte inne på den biten, hade inte läst på någonting om aliens raser eller någonting. Ligger i ett solarium, solar, för att jag kände att jag behövde ljuset. Men jag vet ju att det inte är hälsosamt, men jag låg i den här, kan man säga så att jag låg inuti ett stort batteri. För ett solarium, där har det ju ström ovanför dig och under dig, och man lägger det som en dubbelmacka av elektronik. Plus att vi då har det här UV-ljuset som imiterar solen. Och det är någonting med solen. Och redan de gamla egyptierna förstod att man laddar upp sig av solen. Häxfolk är ju ruskigt inne på månen, och det är mån hela tiden, fullmåne och måne. Men det som laddar oss medialt och liksom kraftfullt, kan man säga då, att vi blir starka batterier själva, det är att exponera oss för rätt mängd solljus. Så där ligger jag i det här som egentligen är bara en enda mega grej för att göra mig så kraftfull i min kanal som möjligt då, med batteri, elektronik och solljus. Jag ligger där och känner det plötsligt, hur jag börjar bli riktigt, riktigt matt. Jag är på väg att svimma av, känner jag. Och blir lite sådär stressad av det och tänker att nej, men jag får hålla mig vaken här nu. Jag får inte få bli sådär att jag dåsar av, utan att jag får ligga här nu och tänka att jag fokuserar på någonting intensivt de sista 5 minuterna då. Innan liksom solpasset var klart. Så att jag hade ju då på den tiden läst mycket om attraktionslagen, så den låg ganska färskt i huvudet, så att jag tänkte så här att om jag nu går in på och visualiserar på liksom molekylnivå att mina hudceller verkligen liksom snappar åt sig solbrännan här, så kommer jag ju bli brun som en pepparkaka på bara en solning, va? Det var liksom min lilla genialiska plan där. Så att jag försökte då, jag gick in i den tanken. Jag ska fokusera på att det verkligen tar sig på huden. Så tror jag att jag bör få en bättre bränna. Jag hann tänka den tanken när jag i samma sekund ser för mitt inre, likadant som när jag fjärrskådar, så jag vet att det inte är fantasi utan då är det äkta. För det kommer till mig på ett lite annorlunda sätt då. Jag ser att det står en man vid dörren till solariumet. Han är lång, han är kritvit i hyn, han har kritvitt hår. Han har ungefär människoliknande kläder på sig, men han hade någon lång brunaktig rock på sig. Vilket gjorde, och i samband med att jag såg honom då och tänkte den här tanken med att jag ska bli brun som fan om jag kör attraktionslagen in på molekylnivå. Då hör jag han säga så här i mitt huvud. Han tänker med mina tankar. Så att jag hör ingen röst, det är inget annat språk, men jag får svar i mina tankar. Och jag känner mig en gång att det är han som tänker tankarna fastän i mitt huvud. Och han säger så här, du, det där gäller inte alla, får jag till mig i tankarna. Och då tittar jag ju på honom igen och han är ju blek som fan, och med det har han då förklarat för mig att han har inte det här melatoninet eller vad det heter. Han har ingen förmåga att bli solbränd, för han har inte det ämnet i kroppen som gör att vi blir bruna när vi blir exponerade för sol. Där han kommer ifrån finns det inte den typen av solljus helt enkelt, så att man har inte utvecklat den grejen. Det var det första som kom till mig. Och då hann jag, nästa tanke var ju då att liksom, vad fan är det här? Är det en döing som spelar med spratt? För att ibland kan de klä ut sig på riktigt, alltså utföra lite maskerad, och en del andra tycker det är kul att skrämma en nakenbrud i ett solarium. Så att de skulle kunna liksom varit på fest när han dog på någon klubb en bit ifrån och bara visa sig liksom som han såg ut den kvällen. Så jag hann tänka, är det en ande? Är det en demon? Är det, vad fan är det här? Varpå svaret i mitt huvud kommer återigen med att han tänker tanken åt mig. Alien. Jag får bara ordet alien. Det är allt jag får. Sen så visar han sig mycket närmare mig, och då ser han inte ut som en cool space cowboy längre någonstans, utan att jag ser hans ögon. De är något större i formen än våra ögon, och själva den här runda färgade delen vi har i våra ögonvitor, själva ögat, det var större och upptog mycket mer plats än vad vi gör. Vi har mer ögonvita runt. Och färgen var extremt blå, nästan lite fluorescerande blått. var det. Och på nära håll så såg han skitäcklig ut. Alltså han hade en hud som var alldeles vit, men ådrorna visade han väldigt tydligt att de såg gråa ut, och han såg liksom torr och lite krackelerad ut. Och jag blev så rädd, för plötsligt så såg han väldigt obehaglig ut, och så jag var liksom tittade, och då bröts det. Jag öppnade ögonen liksom och slängde upp det där locket i solariumet jädrigt snabbt och satte mig upp och tänkte, vad fan händer nu? Jag klär på mig, jag åker hem. Det första jag gör är att rota fram min iPad och googla alien raser utseende, och får träff på, som du säger här Jimmy, den här Nordic rasen som var den som stämde bäst överens. Mm. Och sen så blev det inget mer med det. Jag blev sjukt rädd och bad om massa beskydd, att jag inte skulle kunna bli kontaktad igen och sådär, för att jag kände att jag måste ha koll på vad fan är det här liksom. Är det ens bra för mig det här? Men nu, ett par år senare, så känner jag väl att ja, med lite mer fakta på benen och så, hade jag ju kunnat ställa han lite mer intressanta frågor. Samtidigt som jag känner, du kontaktar mig för att säga vad då? Att du inte kan bli solbränd. Nej men snälla, så jävla dumt.
Alltså vet du vad?
Nej, det var mitt bidrag till podden idag liksom. Kör.
Vet du vad jag tänker på nästan mera än Nordics? Nu förstår jag att du har jämfört.
Nej, det är inte så säkert.
Det är så. Men jag tänker ju på Men in Black-fenomenet när jag hör
vad är
detta
det?
Och ser detta. För ja, Men in Black var någonting, alltså män i svarta kläder, eller män i svarta kostymer, var något som dök upp, tror jag, i ett UFO-fall som heter The Maury Island case, tror jag, så här 47-48, där några män i en båt hävdade att flera UFO:n hade flygit över dem och droppat någon form av flytande metall på dem, så en av deras hund dog. Och när de började prata om det här i tidningarna, så fick de då besök av två stycken Men in Black, det vill säga två eventuellt utomjordingar förklädda till människor, eller alternativt någon form av underrättelsetjänst. Men under åren så har Men in Black kanske mer identifieras med just en någon form av manifestation av något utomjordiskt eller interdimensionellt. Och när du beskriver honom nu för mig, så känns det, jag tycker det, utseendemässigt känns det mycket mer som något sånt. De brukar oftast visa sig just i samband med UFO-fall, eller att någon har skrivit om UFO eller pratat om UFO. Och oftast är de lite gammeldags. De ställer oftast väldigt konstiga frågor. Ibland är det inte så här typ att du får inte prata om det här, utan det kan vara mer bara att vilken fin penna du har. Alltså väldigt...
Ja, men jag förstår vad du menar. Liksom lite, ja, för det var ju verkligen så. Det var här att det var så otroligt knasigt att när man får kontakt med en alien så diskuterar vi hans förmåga att solbränna. Men faktiskt ett par år senare så var det en tidning, det var Vetenskapens Värld tror jag, som hade någon specialtidning om liv på andra planeter, och jag ryckte till med den omedelbart och köpte den och började bläddra i den, varpå det stod, var någon artikel om det fanns liv då på andra planeter, hur skulle de till exempel kunna se ut? Och då fastnade jag för väldigt hårt att jag tror att det är så här, jag tror nu. Jag liksom bara förklarar som en liknelse, jag kommer inte ihåg exakt vilket grundämne de sa. Men vi har ju rött blod för att vi har, så vi vill kolbasera det här, va, på den här planeten. Men om till exempel då stod det i artikeln, jag tror att det var kisel, jag kan ha fel nu, men det var ett annat grundämne av något slag. Om det var baserat av det istället, så skulle blodet vara blått. Och sen, du vet, när han förklarade för mig att han var albino då, att han inte kunde bli eller han förklarade liksom, alltså jag fick känslan av att det motsvarade våra albinos, att man inte kan bli, man har inget pigment liksom i kroppen. Våra albinos här på jorden får ju röda ögon för att det är ju rött blod. Jag fick ju feelingen av att det är att de har blått blod och de är albinos, därmed blir de här ögonen så fruktansvärt blå, i samma färg som blodet, och att de här gråa ådrorna är ju det blåa blodet som ger den färgen med massa hudlager ovanpå. Det är bara sånt som kom till mig, som tankar jag har haft. En liten teori. Men vad det är för ras, ja, det vet jag fasen, men...
Alltså det finns lite liksom vetenskaplig underliggande till din syn, kan man säga, omedvetet.
Ja.
Ja. Jag tänker direkt på, vad heter det, när du berättar den här historien, på ett känt fall, Whitley Strieber. Whitley Strieber var en skräckförfattare på 70-80-talet som kanske inte nådde samma kändisskap som Stephen King, men han hade några populära böcker. I alla fall till 1988, då han släppte boken Närkontakt, eller Communion som den hette på engelska. Boken var annorlunda, för den påstods vara en biografi där Whitley själv beskrev hur han 1985 utsattes för konstiga händelser. Händelser som han genom hypnos kom fram till berodde att han fick besök av några som han kallar för besökarna. Dessa varelser besökte honom på nätterna i flera år och kidnappade honom. Många som lyssnar kanske känner igen framsidan av boken, där man ser en målad bild av en utomjording, en bild som jag vet har traumatiserat många, inklusive mig. I alla fall, utomjordingarna där beskrevs av flera raser, bland annat robotar, stora och mörkgråblå varelser, samt de här små gråmännen som vi känner igen. Men det som var lustigt i det här är att han påstod att de kommunicerade med honom telepatiskt. Och det var inte alltid de sa saker som var vettiga. För att en gång när han var hemma i köket, så fick han plötsligt bara en röst i huvudet som sa att han ätit inte godis. Och så liksom, och det var liksom samma, den här rösten som var den här utomjordiska varelsen som han då inte kunde kommunicera med, men som kunde kommunicera med honom. Men han åt godis i alla fall, och då blev varelsen sur. Så att det finns någonting liksom i det här med att bara om man säger nonsens, det finns liksom någonting bakom det. Eller det har hänt andra personer.
Det har hänt fler än mig, alltså. För grejen var så här att jag har ju tänkt så här. Jag försökte ju som medium då känna in, alltså, hela tiden efteråt, vad var det här? Men var det verkligen alien? Eller är det fortfarande en död snubbe som prankar mig? Eller what the fudge, liksom. Jag försökte verkligen känna in han som energi, för att verkligen gå igenom, är det sant som han sa, alien då? Men jag kände ju in så här, anledningen till att jag med en gång kunde avfärda att det här var ingen ängel i alla fall, det var ju för att jag kände att hans energi var kapabel till både gott och ont, precis som en människa. Jag tyckte hans energi påminde mycket om en människa, just det där att man har en personlighet, man har uppenbarligen humor, eftersom man säger det där gäller inte alla när jag ligger och fantiserar om attraktionslagar med superbrun, liksom. När man, jag funderar på det, livsformer, alltså det som vi kan kalla för aliens då, som inte kommer från jorden, de kan väl antagligen ha en själ och en personlighet och kapabla, precis som människor, till både gott och ont, många av raserna. Kan väl på något sätt vara nyanserade, precis som vi, tänker jag. Och är de då lite, nu säger inte jag att han var det, för då kanske han blir svinsur på mig om han hör detta, inte vet jag. Men en del av dem kan väl vara lite enfaldiga, precis som människor kan vara lite lätt lågbegåvade och ställa en jävligt dum fråga när man får möjligheten till kontakt med en annan ras, liksom. Det alltså, bara jag spånar här nu, men varför måste de vara så jävla högintelligenta, liksom? De kan ju vara precis som vi.
Ja. Ja.
Bra! Äntligen är någon som vågar ta upp det här.
Utomjordingar får också vara dumma.
Ja, precis. Och frågan är, det jag uppskattar så mycket just med High Strangeness och märklighetsfaktorn, det är att de varelser som träffas på verkar inte alltid så här supersmarta. Eller de kan vara naiva på ett speciellt sätt. Jag påminns om ett fall i England där det var två barn som lekte nära en golfbana. Det var liksom ett skogsområde. nära Sandown, tror jag staden heter. De går in i de går in i skogsdungen och då hör de, jag tror det är en klocka eller någonting så här, pling, 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 pling. De går dit, ser då något som de beskriver som en clown, fast en robotclown med fyrkantiga platta ögon, en trekantig näsa, träremmar som sticker ut ur ärmarna, liksom sådana här stora knappar framme på skjortan. Mm. Och den här clownen eller varelsen presenterar sig som: hej, jag heter Sam av alla färger. Vidare visar han dem till ett litet skjul som visar sig ha flera våningar, där han då bor och lever på blåbär och andra bär. Och helt ärligt, det här låter ju faktiskt inte som den smartaste varelsen på jorden på något sätt, utan något otroligt naivt.
Jag får ju lite pedokänsla här, att han liksom klär ut sig till clown och lurar in barnen i ett skjul. Eller?
Absolut, men det hände ju ingenting mer än så. Utan
han,
fast han var tydligt en robot.
Aha.
Eller någon form av robot. Mm. Och presenterar sig som någon form av interdimensionell varelse. Så när han var klar och sa hej då, så sprang barnen hem och berättade om det här för sina föräldrar som gick dit, och det fanns ju ingenting där naturligtvis. Ja, nej, det är nog inte bara högintelligenta supervarelser där ute. Det finns nog en stor varieté av intelligenser, bokstavligen.
Absolut.
Högt och lågt.
Och vad egentligen anses vara intelligens i de här olika världarna?
Ja.
Det vi anser vara intelligens, alltså vi jämför ju allting med våra egna referensramar, men man kanske inte ens har ett behov av den typen av intelligens som vi kallar intelligens. Man kanske bara är. Och är väldigt simpel. Jag har färger, jag äter blåbär. Har det gött, hej. Liksom. Ja. Eller intelligens för någon annan värld behöver ju inte vara det som vi kallar intelligens. Eller förstår ni vad jag menar? Men de kanske är sjukt medialt och kan resa med sin kropp genom galaxerna och sådana grejer som vi inte ens kan drömma om att åstadkomma med våra kroppar, men de kanske är dumma som fågelskrämmen liksom, rent intellektuellt. Jag bara funderar.
Jag tänker också så här, att det är en sån här tanke som kommer till mig med den här historien är att om vi förutsätter att så här, vad är det man medialt liksom ser, eller vad är det för så här, om man anser att man läser energier eller någonting sånt där.
Mm.
Så om vi utgår ifrån att universums lagar är likadana, så betyder ju det att det finns ju ingenting snabbare än ljuset.
Sant.
Och universum är ju enormt stort, vilket betyder att så fort vi går utanför vårt eget solsystem så blir ju avstånden enorma. Så frågan är ju, den här utomjordingen kanske inte är eller kanske är närmare än vad vi tror. För att eftersom ni kunde kommunicera direkt, för annars skulle det ju kanske vara ett lagg, typ som när vi kommunicerar här nu på Zoom,
ja,
tänkte jag säga.
Men,
så den kanske inte var så långt bort som man kanske tror. Och det är ju frågan, är det bättre eller sämre?
Ja, men alltså jag tänkte på det här då, parallella världar. I ett parallellt universum kanske det är andra invånare på jorden än just oss. Eller att på de andra planeterna har blivit beboeliga av olika orsaker. Deras Big Bang kanske inte såg riktigt ut som våran. Ja, men det där kan man ju gå och fundera på tills man blir kokos. Men ja, absolut skulle jag nog vilja påstå att de är på besök i alla fall ganska ofta. Eller kan fara hit, eller på något sätt ligger klossan omlott oss i våra solsystem för... Det är ju så att man får kontakt med en del på ett sätt som jag skulle vilja säga att de ändå bör vara på ett hyfsat nära avstånd. Jag kan ju känna in, alltså om det ringer någon från Nya Zeeland till exempel, haft kunder ifrån, om de ringer eller skriver till mig och ber mig känna in eller svara på frågor om dem sådär. Jag har inga problem att känna in saker som sker på andra sidan jordklotet, det är inga problemas. Jag tror att jag kan känna en bra bit ut i liksom atmosfären också, men Precis som du säger där, Jimmy. Jag är ju ganska säker på att vi på något sätt har varelser nära in på oss. Och så finns det ju den där teorin med star seeds och star people. Och det är ju också väldigt så här, populärt i spirituella kretsar att man ska ha bott på, man ska vara en akturian eller man är från Venus i sitt förra liv. Eller alltså man är olika alienraser som har inkarnerats i mänsklig kropp för att vi ska vara olika varelser och bo på olika planeter för att lära oss en massa saker. För att sedan kunna integrera och binda ihop hela universum då, och alla aliens och sådär. Det är ju en jättevetenskap det där. Det finns ju mycket sådana teorier.
Ja, en sak kan man säga är att det är en otrolig variation på varelser som ses, som vi ska knyta ihop den säcken i alla fall. Om jag vill bara säga, min favoritvarelse är egentligen en som är ovanligt vanlig, trots att man inte hör så mycket om den, och det är det är håriga dvärgar.
Åh!
Helt enkelt. Ja, och nu använder jag dvärgar som i någon form av utomjordisk fantasiform, va? Men ganska tjocka, heltäckande päls, oftast lite fyrkantiga formen, stirriga ögon och oftast ganska aggressiva.
Kan det vara det? Jag vet att... Förlåt att jag avbröt, men det troll, kan det vara det som har varit på besök?
Ja.
Och varit... Troll.
Det påminner ganska mycket om troll, tycker jag. Och jag menar, det är ju det som Whitley Strieber, tror jag, nämner någonting liknande. Jag vet att i Sverige har vi Ante Johansson som var en kontakti på 80- och tidigt 90-tal. Han blev attackerad av ett gäng sådana här när han var ute och åkte bil en natt. Tror jag var 1980 eller 81. Såg ett stort UFO som hade landat. Han åkte hem och hämtade en kamera. När han kom tillbaka så var UFO borta, åkte omkring och letade efter UFO ett tag, plötsligt dök det upp igen, vilket gjorde att han sladdade ner i diken med bilen. Och när han skulle ta sig ur bilen, då kom då tre, fyra stycken såna här håriga varelser med capes dock i det här fallet, och försökte slita in honom i UFOt och dra iväg honom. Och deras vanliga attityd verkar just att vara ganska typ henchmen, det vill säga lite grann som Grace, det vill säga att det är de som kör lite grovgörat för andra varelser ibland. De är som små betjänter, kan man säga. Så det tycker jag är en väldigt intressant varelse. Jag vet att det förekommer mycket i typ Sydamerika och Spanien och Italien, de länderna. Kanske för att de är små och håriga där. Nej, jag skojar bara. Det menar
ja, men
jag naturligtvis apropå, inte alls.
Apropå hjärnans... vi tar det vi känner till och tror att det är det vi såg. Typ. Men om vi nu backar lite då ifrån... Från.
Förlåt, jag menar inget illa mot italienare.
Nej, men de är ju i regel kortare än oss. Och ja, de har hårigare bröst. De får kalla sig manliga om de vill. Så. Det beror på hur man rubricerar. Nej, men gud, off topic. Det här får bli en egen podd. Jag har så mycket kul att säga om män överlag. Faktiskt. Vi får köra sån här i dejtingdjungens... väl och med Sofia. Det får vi ta ett annat avsnitt. Men jag tänker så här. Ja, vad fan tänkte jag? Jag tappade tråden helt. Jo, Fred, jag tänker så här. Jag blev så distraherad av guldkedjor och håriga bringor här nu att jag var på att trilla baklänges. Jag tänker så här, Sverige. Jag tyckte det var kul att du kom in på Sverige, Fred. Vad har vi här då? Förutom rödhåriga män med stort skägg, om vi nu ska vara riktigt så här ser vi ut i Sverige. Och då är vi alltid sönderbrända, lite läskigt röda i huden och har knallrött hår och skägg. Men vad har vi sett i alienväg då i Sverige? Eller vad händer här?
Ja, alltså Sverige är ett ganska rikt land när det gäller märkliga UFO- och alien-upplevelser. Men det är av någon anledning inte så jättekänt faktiskt. Jag har fler favoriter. Alltså så här, jag skulle kunna prata i timmar om det här. Så att jag ska försöka hålla igen lite grann för att det är ett sånt kärt ämne.
Jag känner ju nästan att man skulle kunna klippa det här till två avsnitt i över naturligtvis. Det känns så, prata på bara.
Ja, vi kör på så. Fast Jimmy, du hade någon tid att passa eller?
Nej, jag är semester.
Ja. Alltså ett av mina favoritfall var 1969 i en liten ort som heter Trehörningsjö. Och Kjell Näslund, han jobbade på länkstationen där. Och det var en kväll i december vid sextiden som han anlände till stationen. Han började koka kaffe, han öppnade kvällstidningen, satte sig i det lilla pentryt. När plötsligt liksom larmet börjar tjuta i hela länkstationen. Lampor blinkade och han bara, va i helvete? Så att han går omkring och kollar, han ringer upp sina kollegor i Sundsvall. De bara, nej, här är det lugnt. Han bara, och sen slutar larmet. Så att han återgår till kvällstidningen. Plötsligt så får han ett meddelande på något sätt inom sig att han ska öppna dörren och titta ut. Och nedanför länkstationen så var det då ett kalhygge, en ganska stor vid sänka. Och han tittar ut och ser då ett enormt UFO, eller vad man ska kalla det. Alltså 150 meter i diameter som svävar över hela kalhygget. Mot honom så är det liksom en tunnel, en nästan som en nästan eterisk tunnel in i farkosten. I den så ser han rörelse, han ser någonting som rör sig inuti och utanför. Och plötsligt inser han att det här är små. Det är, man kan säga att det är sockerboxformade varelser.
Sockerbox?
Alltså tänk den gamla socker... Ja, liksom som en trälåda, de var ganska poppis ett tag, inte bara ha socker i utan bara att ha som prydnad liksom. Som en, tänker en jag skulle gissa lite större än en vinylbox liksom, så här plastbox man kan ställa vinyler i.
Ja, du tänker en ölback liksom.
Ja, men en ölback, precis, ja. Där ser du hur vi relaterar. Ja. Jag tar vi vinyler.
Moderna referenser, höll jag på att säga.
Men jag är ju ändå gammal.
Nej, men jag har faktiskt haft vinyl, så att jag är med.
Lite större än en ölback i alla fall. Mm. Som är vita med lite blurriga kanter. Och de svävar omkring där någon decimeter ovanför marken. Och då får han till sig meddelandet, släpp in dem. Så att han ställer sig där, han öppnar dörren och ett tiotal, tror jag, dessa svävar in på länkstationen. Bara några centimeter ifrån honom.
Tror vi inte att det där var små bottar? Att det egentligen inte var de som... Jag får till mig medialt att det där var liksom maskinerna, det där var deras... Säg att vi kan ha såna här drönare eller vad det heter när vi filmade. Spökjakt till exempel. Alltså det är någon slags svävande, flygande, informationssamlande robot liksom. Maskin.
Du är inte helt fel ute, för Kjell fick till sig, för det var mycket fick till sig, jag kan inte säga liksom exakt varför, att det han såg var egentligen någon form av skal. Och att det fanns någon som var kopplad till någon form av intelligens. Så det är absolut inte, det är ungefär samma tanke. Så de här rackarna, de svävade omkring där i länkstationen i kanske 5-10 minuter. Och han stod där paralyserad och tittade på. Och sen så drog de, åkte in i rymdskeppet, nej förlåt, i skeppet, i grejen. Och flög iväg.
De var ju inte...
Och han bara... Och han var bara chockad. Oj. Det första man gjorde ringa en polare som var polis som bodde typ på andra sidan. Och bara, ser du någonting borta hos mig? Och han tittade ut, nej jag ser ingenting. Sen höll han på det här i 3 år innan han berättade. Liksom. Han berättade för sin fru och för några kollegor. Mm. Alla trodde att han var full. Mm. Det var han inte.
Nej, det fanns väl teknik där va? De skulle bara kolla ungefär hur utvecklade vi var. Vad fanns det där? För de drogs
det är väl en länkstation.
Till tekniken, elektroniken. Det var som att de samlade information på något sätt.
Exakt. Skulle det kunna vara. Han vet ju inte. De dök upp där. Gjorde sitt, men han höll i alla fall fast vid sin historia resten av sitt liv. Det var liksom inget snack om saken. Det var exakt det här han upplevde. Han gjorde inget, det är ganska vanligt att folk ändrar sina historier, alltså under åren. Folk kommer på nya saker, vet, minnet kan vara ganska bedrägligt. Men det han berättade under alla år. Ett annat fall var i Västervik 1979, jag tror det var natten mellan den 2 och 3 december. En 16-årig tjej kan inte sova. Hon bor precis bredvid ett naturområde som heter Breivikalperna. Liksom, det är lite, någon liten backe och kulle och skog och sådär. Så att hon går en promenad runt. Och när hon har kommit en bit så känner hon att någon tittar på henne. Tittar upp. Ser då ett ganska klassiskt UFO, ett flygande tefat. Lite tjockare och bulligare. Och bakom det så dyker det fram två stycken långa, vad hon säger då, utomjordingar och ställer sig framför och tittar på henne. Att hon ser rolig ut. Som att hon är ett roligt djur eller någonting sånt där. Så att hon är jättechockad och kan inte flytta på sig, om det är att hon är paralyserad av någon okänd kraft eller att hon bara är rädd, det är svårt att säga. Till slut så verkar de här utomjordingarna prata lite med varandra. Liksom så att typ, ska vi gå och säga hej till henne eller någonting sånt där. Gå fram till henne, och det här tycker jag är jätteintressant, det här kan vi säkert göra andra kopplingar till, och erbjuder henne en bit choklad. De sträcker fram handflatan, där ligger vad hon tycker ser ut som en chokladbit. Hon blir ännu mer chockad och hon liksom, vad ska hon göra? Och hon kommunicerar inte med dem. Till slut ger de upp, går in i sitt skepp och flyger iväg. Eller försvinner egentligen bara. Det här tycker jag är superintressant, för det här påminner jättemycket om äldre svenska sägner om älvor. Du vet, du ska aldrig ta emot gåvor eller mat eller dryck från älvor, för då kan du dras in i deras värld och försvinna. Väldigt ganska liknande många så här abduktihistorier. Men hon tackar ju nej. Hon tackar ju nej och blev alltså inte bortförd, skulle jag säga. Det är två jätteintressanta fall som än idag förbryllar mig och som är hyfsat väl underbyggda också. Ja,
det är kul med svenska saker också, så att vi får känna att det här är inte bara otrovärdigt bara för att allt det händer i USA, utan att just att det händer ju då saker, rapporter kommer in från hela världen, gör det ju lite mer lätt att greppa också. Jag har ju faktiskt en som jag känner, hon är en väldigt pålitlig, stabil människa. Hon är spirituellt intresserad, hon håller på med healing nu, men hon har ju varit en helt vanlig, stabil kvinna, uppväxt på bondgård, väldigt jordnära. Hon är intelligent, det här är ingen kokosmänniska på något sätt. Hon berättade för mig, när jag berättade om min upplevelse i solariumet, att där hon bor, och det är inte speciellt långt ifrån mig, när hon körde hem, och då kör man lite grann över några fält och lite skogar innan man kommer till henne, för som sagt, hon bor ju på en bondgård en bit in då. Då stannar hon bilen för att hon känner att det är något jättestort mörkt som hovrar ovanför bilen, varpå hon tittar ut, liksom stoppar ut sin kropp ur bilen, börjar jag tro, för att annars ser man ju inte så bra. Men hon ser alltså att hon har vad hon uppfattar som ett flygfarkost som inte ser ut att vara överhuvudtaget någonting som man har sett tekniskt sett ifrån militären eller vanligt flyg. Eller, alltså, så att hon bara, det var aliens liksom. Det där var inte från jorden, det som var ovanför mig en kort stund och sen flög iväg. Och så har jag fått höra att det är många UFO-sightings i området omkring där då. Så att det ska jag tipsa dig om, den platsen, och se om jag kan hitta lite mer kring det kanske, Fred. Så att hon var ju trovärdig, hon berättar detta, och det är en random tant liksom. Jobbar i mataffär liksom. Hon är en helt normal människa som ändå står fast vid att det här upplevde jag. Det här såg jag. Är det något du vill liksom att jag ska föra in en fråga till dig, Jimmy, så att du kan få prata lite om något som du känner att det här vill jag berätta om eller så?
Jag skulle kunna, vad heter det, gå ifrån det till en annan historia här som är lite från Freds, vad heter det? Jag kan nog komma på den övergången där. Det finns ju, de är ju inte I Freds exempel så var det ju liksom det här gamla, det här svenska kluriga elaka, du vet, ta inte godis för då kan du bli fast hos dem, och det är det här, det känns typiskt svenskt att de kommer inte att forcera sig på en. Men däremot i USA så var det någon annan, så var det en annan historia som det påminns om, och det var man kallar det för Kelly Hopkinsville Encounter, som är en ganska känd händelse, och det var den 21 augusti 1955. Det var söndag och familjen Sutton hade en väldigt lugn kväll i Kentucky där Hopkinsville ligger. Klockan är 7 när en vän till familjen som skulle hämta vatten på gården såg ett silvrigt objekt. Och så bakom den så var det hela regnbågen, som att den liksom fes av gaser av regnbågen. Den flöt över huset, stannade lite och försvann sen. Och familjen skrattade åt honom, så som ni också gör, och det är helt rätt. Och tog det hela med ro. Men en timme efter det här så började hundarna på gården bli väldigt oroliga. Och när de gick ut för att kika vad det var som väckte deras uppmärksamhet, så fick de syn på ett ljussken från skogen. Och i detta sken så såg de små humanoida varelser. De beskrev dem som typ en meter höga med perfekt rundade huvuden. Armar som gick hela vägen ner till marken och med klor på händerna. Deras stora ögon lyste med ett gult sken och kroppen var färgad vit av någon sorts metallisk dress. Männen i huset gick och hämtade sina hagelgevär, och varelserna började gå mot baksidan av huset med händerna i luften, som den klassiska skjut oss inte. Men de sköt på dem ändå. Och det enda som de gjorde var att de gjorde en bakåtvolt och sprang sedan in i skogen. Senare så ska en av varelserna också ha kikat in genom ett fönster till huset och även där blivit beskjuten. Även denna gång så gjorde den en bakåtvolt och sprang därifrån. De fick se att ännu en hade närmat sig framsidan av deras hus, men då hade den försvunnit. Så när en av dem gick ut för att kolla läget, en av personerna i huset, så gick de ut på en sån där veranda med överhängande tak. Och då kom en klo fram och rörde vid hans hår. Och man sköt då blint upp på taket, och man kunde då se när varelserna flyta ner och springa ut i skogen. I 4 timmar så gömde man sig i huset och försökte lista ut vad de skulle göra. Och under hela tiden så hörde man fotsteg och rivanden på tak och väggar och sånt där. Vid klockan 11 så sprang gruppen i panik ut till sina bilar och lämnade platsen. Man besökte då polisstationen och rapporterade händelsen. Polisen undersökte platsen men kunde bara hitta bevis på att man skjutit på saker, men ingenting mer. Familjen fick då återvända. Det sades att faktiskt specifikt i det polisrapporten att det fanns inga tecken på att man hade druckit alkohol överhuvudtaget. Faktum är att alkohol var förbjudet på den här gården. Men då när familjen fick återvända, så klockan 2 på natten, så dök de upp igen. Aha. Och en modern i familjen fick se en av varelsernas lysandes utanför hennes sängfönster med en klolik hand på rutan. Men när morgonen kom så var alla bevis borta. Och jag tänker också att utseendet på dessa, typ så här, för man kallar dem för goblins. Och jag tänker om det finns någonting där, liksom att det är typ en meter höga, det är någon sorts liknande där, det är någon älvor eller någonting sånt där, eller vad som kanske förr klassades som älvor. Men nu är de jävlar anamma sura, eller nyfikna snarare. Det ska ju sägas att de gick ju faktiskt fram med händerna i luften. Det var ju de som blev beskjutna i det här fallet.
Ja, exakt. Så. Det var ju väl en osedvanligt klantig grupp människor att ha som någon slags välkomstkommitté. Startade ett intergalaktiskt krig där bara genom att beskjuta fredliga som stoppar händerna. Det här har väl lärt oss att på den här planeten så har man händerna i luften så skjuter de inte på oss. Nej då, inte i USA, inte vet du, där skjuter vi först och frågar sen. Men ja, okej att man blir skraj liksom, det kan jag förstå, men man undrar, var det någon som sa vad vill ni, var kommer ni ifrån? Alltså, det är ingen rapport om att man försökte kommunicera. Jag tror att när folk blir rädda så är det klart att de reagerar på olika sätt, och vem fan hade inte panikat kanske om man såg dem med ögonen med klor och grejer, men ändå, jag menar snälla, och man hade ingen kamera i huset.
Ja, exakt.
Ja, 50, ja, sant, man hade ju inte det så direkt lättillgängligt kanske.
Nej, 1950, så att det var lite innan, eller ja.
Jag har ett annat exempel faktiskt på ett kanske ett bättre bättre välkomnande. Det här var tidigt 60-tal och i en liten ort som heter Eagle River, och där hittar vi Joe Simonton som var rörmokare slash kycklingfarmare, eller hundsfarmare heter det kanske. Han satt och drack en kopp kaffe vid köksbordet när han plötsligt hör ett surrande ljud utanför på gården. Han bor lite avsides. Och liksom, ja, han undrar vad fanken är detta? Så att han går ut och ser då en silverfärgad UFO som har landat på gården. Utanför så står det ett gäng väldigt människolika figurer, ja, väldigt, han beskriver dem som italienare faktiskt, som ja, vi är där igen, jag vet, men du vet, amerikaner.
Är vi nu där igen, Fred, och rotar?
Och de har gjort upp någon form av, ja, vad ska man säga det? Det är kanske inte en eld, men de har som en kokplatta, fast naturligtvis då utomjordisk i skeppet, för det är öppet så han kan se in. De kommer ut och med telepatiskt frågar honom om han har vatten de kan få. Så att ja, absolut. Han går och hämtar vatten i en kopp. De tar in den och börjar, hör och häpna nu, börjar göra pannkakor. Sen så bjuder de honom på de här pannkakorna. Han säger att de smakar skit och förstår inte att det är ju jättetragiskt om du är utomjordingar och ska äta sån här mat. Men han äter en pannkaka, han får en pannkaka som gåva och sen drar de iväg helt enkelt. Och Joe var verkligen ingen person, en person som fantiserar ihop saker. Han var en enkel man i sitt hus, så att givetvis gjorde han det man inte ska göra om man inte vill ha onödig uppmärksamhet, det vill säga att han ringde polisen och berättade detta, vilket gjorde att det blev en mediahysteri om detta. Men tack och lov så sparade han pannkakan. Så att den skickades iväg på analys och man kom underfund med att den innehöll ganska mänskliga råvaror, eller mänskliga råvaror, låter som kannibalism här, men liksom sånt du kan hitta på jorden. Ja, det den inte innehöll var salt. Mm. Och återigen, om det är något som älvor hatar, om vi ska återgå till det, så är det nämligen salt. Så de lagade mat utan salt, vilket är en liten intressant detalj i det hela. Men i alla fall,
mördarsniglar smälter ju om man lägger dem i salt.
Ja, till exempel.
Kan det vara så att vissa varelser helt enkelt bryts ner av salt?
Ja, det är fullt möjligt.
Bara en liten parentes i min lilla forskarhjärna där.
Ja. Men jag tycker Joe han hanterade det här mötet bättre än familjen i Hopkinsville i alla fall. Han började inte skjuta på dem. Han bara, pannkaka, vad gott.
Nej. En sidoteori som kanske passar in i det här och i Nordics är ju det att den blir mer och mer populär på senare år, och det är det att det vi ser när vi ser de här UFO:erna är inte utomjordiska farkoster, utan det är tidsresenärer. Så att det är folk som, vad heter det, kommer från framtiden för att se hur saker ser ut här just nu. Vilket skulle kunna passa in i historierna kring Nordics, eftersom att ja, de ser ut som människor. För att jag tycker att det vore oerhört tragiskt om det fanns en till planet med människor. Det vore så jäkla tråkigt alltså. Räcker inte med den vi har. Men och samtidigt i den här historien då kanske det är en framtid där vi inte har salt eller någonting sånt där. Jag vet, spekulationerna finns där. Men det, varför vi ser liksom människor lite, det kanske är att det är saker från
visst,
framtiden.
Finns det en video som har varit väldigt viral på, där det sitter en sån här typ liten grå sak och säger I'm from the future. Han sitter i något förhörsrum och de förhör honom och han säger att han kommer från våran framtid, att jorden har typ kollapsat, gått under, och sen så har en ny ras bildats utifrån den atmosfären som råder på jorden då, och de ser helt annorlunda ut än vi människor. Har du sett den, Fred?
Ja, jag tror jag vet vilken du menar. Jag tror att det är den berömda Skinny Bob-videon, om någon kallas den för Skinny Bob. Som debatterna fortfarande går vilda om. För oftast när det gäller såna här videos, jag menar, du har den berömda obduktionsvideon som blev populär på 90-talet, som sen bevisades vara fake. Och det vet Jimmy mer om. Men just den här videon har man faktiskt inte lyckats spåra. Oftast så kan man ju Det finns ju väldigt duktiga researchers som letar sig, hittar, okej, det är en specialeffektsmänniska som gjort den här. Men just denna video är det faktiskt ingen som än så länge har lyckats spåra ursprunget till. Om inte Jimmy vet mer naturligtvis, för du sitter alltid och håller på hemligheter.
Nej. Nej, inte just Skinny Bob-videon. Den är, vad heter det, är fortfarande ganska mystiskt, kan vi väl säga.
Det ska väl, det kommer jag inte ihåg, men det är ju den videon, den enda egentligen videon jag tänker på.
Visst sitter han där och säger I'm from the future.
Men det dyker ju upp lite då och då, lustigt nog, Instagram och TikTok-accounts där man påstår sig vara från... från framtiden, och det som det lustiga med dem, och jag undrar om det finns mycket mer accounts än vad man tror där ute, är att de brukar komma med ganska många liksom, det här datumet kommer det här att hända och det här datumet kommer det här att hända, och det var något konto för något år sedan som folk höll på och pratade om för att den hade fått rätt på några av de här sakerna, den hade fått fel på massa av dem också. Man undrar ju också om då, om det finns massa konton som där folk bara... Ja, det kan vara det.
Duktiga medium.
Ja, ja.
Och halvduktiga medium.
Ja, det skulle det i och för sig kunna vara. Det tänkte jag inte ens på. Jag tänkte att det kanske finns massa konton där ute som bara gör tre gissningar. Alla är fel. Och så startar man ett nytt konto. Och så gör man tre nya gissningar. Tills man får två gissningar som är okej. Och sen så spinner man vidare.
Ja, men jag vet att jag spådde ju Finlands framtid för några år sedan i finsk radio. Och efter 10 år skulle de kolla vem som hade mest rätt då av hur det såg ut i Finland, om det var jag som var spår dem eller om det var en finsk man från parlamentet där, eller om det var en framtidsforskare eller en beteendevetare. Vi var några stycken då, och han politikern i alla fall från parlamentet, han satte sina pengar på att det var jag, Serafia, som hade mest rätt sen om 10 år, hur det såg ut i Finland och vad som hade hänt på vägen då. I olika frågor de ställde till oss, och jag drog i kort och spådde liksom.
Men fick du rätt,
parentes. Det var väldigt roligt i alla fall.
Det var spännande. Så att,
det vet jag inte nu. Det har inte gått 10 år ännu. Det har gått 3-4 år tror jag det kan ha gått.
Om det var något som antydde på NATO-frågan så är det ju liksom så var det ju definitivt höga odds på den. Så...
Ja, för fasen. Det var lite grann hur det såg ut med grannen som de har bredvid sig där. Ja. Och jag fick in några så att det här blir kul för mig att lyssna på också den dagen, om de nu kör
Ja, du får nog hålla koll på det där också, det, tror jag. Så att de inte,
om han nu
släpper det, för jag är jättenyfiken att göra en uppföljning på det. Om det nu är några år kvar. Sådär. Eller så får du göra... Du får lägga ut en TikTok-video.
Ja, det är skitkul. Jag får väl starta ett TikTok-konto.
Ja,
helt enkelt. Message from the aliens. Men jag tänker på det här ibland, att jag kanske skulle kanalisera någon... se om jag kan få in den här på tråden igen. För jag tänker, han måste ju ha velat någonting mer med sitt besök än att spana på mig i näck liksom, och säga att han inte kan bli solbränd. Jag tänker att det kanske var så att jag behövde några år på mig att smälta upplevelsen, sen bli så intresserad av aliens, sen kanske träffa er två som jag gör nu, för att sedermera få någon form av kontakt så att vi kan be han visa oss något lite mer bevisbart vi kan få med på film eller ljud. Kan det vara så att det liksom behöver sjunka in såna här otroliga saker man upplever så att man kan hantera det? Kanske var tvungen att komma på ett lättsamt sätt. Men jag kan fortfarande inte fatta varför skrämde du mig, herr alien? Varför gick du fram och gjorde mig så rädd med att trycka upp ditt äckliga tryne så långt upp så att jag blev så rädd att jag öppnade ögonen?
Kanske har helt andra sociala regler där.
För han såg ju trevlig ut på håll, men skitäcklig på nära håll.
Som så många män.
Och jätteotrevlig. Ja, det borde jag faktiskt ha tänkt på, Fred, som så många män gör.
Men det finns någonting att hålla ögonen ute efter, för att det finns någonting som man pratar om. Det är i för sig bland alien abduktis, och det kanske du inte riktigt är, men det kanske är,
det här kanske är
någon sorts preamble till det. Men det man alltid, det man pratar om är att att man ser ugglor. Det är någonting som man, som väldigt många som påstår sig ha blivit kidnappade av utomjordingar ser. Och då påstår folk att typ så här att du har en uggla vid ditt fönster på natten, om du har ett sådant minne mot sin barndom eller någonting, så kan det vara så att det du egentligen såg var utomjordingar, men de har bytt ut ditt minne, eller så har din hjärna ändrat minnet. Det, teorierna går isär där. Och det är nästan alltid ugglor som det pratas om. Och många utomjordingar, speciellt för att de ofta beskrivs med stora huvuden och stora ögon, så som ugglor, så kan det vara ett tecken. Så om du eller någon annan där ute känner att ni ser ugglor, gärna så tittar på er genom era fönster.
Alltså överlag då så är ugglor
kanske det finns något
till paranormala fenomen och även UFO:n. Det finns en kille som heter Mike Cleland som har skrivit, jag tror han är inne på 3-4 tjocka böcker på området ugglor och UFO:n.
Nej, sluta.
Och han ser ugglan mer som en budbärare överslaget, någon form av omen, inte gott eller ont, utan bara liksom en symbol att nu är det någonting som är i farten, helt enkelt. Och ugglor har ju förekommit alltså hur länge som helst, och enligt hans forskning, för han är kanske världens enda expert på det också, han säger att det är helt groteskt mycket. Han säger i minst 50% av alla fall som han har forskat i, och det är många tusen, så är ugglor på något sätt involverade.
Men vad fan, ärligt talat, nu utbrister jag i ett hallå, stoppa pressarna. Kan det vara så att ugglor egentligen är aliens? Att det är fan ingen fågelras egentligen som är här, utan de har kommit på ett svinsmart sätt att göra något djur, okej, fåglar finns jäkligt mycket av, vi gör en fågel och liksom gör en genklon där med en alien som en fågel, och vi fick en uggla och den är någon slags underart till oss här på jorden, och nej, jag tänker ungefär som vampyrer har fladdermus runt sig, så har aliens ugglor, men jag vet inte, jag bara spånar här.
Ja, jag tror mer om...
Är ugglor verkligen fåglar då?
Det borde vara namnet på den här episoden. Är ugglor verkligen fåglar? Ja. Nej, jag tror väl personligen att det är fåglar. Men att om det... Ja, det gör det.
Ja, det
men
tror
om
faktiskt,
det finns något, en övernaturkoppling, så tror jag mer att det kanske är en arketyp som förekommer, som är kopplad till vårt undermedvetna, som oftast då man ser... Ja. I samband med detta, som en form av synkronicitet, liksom, att man blir extra uppmärksamma av någon anledning, för att ugglan som symbol är så inpräntad i vårt medvetande. Nu blev det flummigt från min sida, men det brukar det bli. Inte lika flummigt som dig dock.
Ja, men det tycker jag om. Nej, men då får man ligga i lite. Men jag tänker så här, det har ju varit och har nog länge, kanske alla år, på något sätt. Men ugglor har ju alltid varit spiritistiskt kopplade med visdom, kunnande, kunskap, högre medvetande. Och det var inte så många år sedan det gick en stor uggletrend i inredning, på tyger, på smycken. Det var ugglor överallt. Sist vi sågs, det var ju faktiskt i Stockholm för ett litet tag sedan, när du och jag båda två var på den här spökjaktsfesten inför att vi var nominerade till Kristallen.
Det där var sig. Ja, precis.
Vi vann Kristallen. Woop, woop. Ja, och det var ju en väldigt, väldigt, väldigt otroligt rolig kväll att minnas resten av livet. Men vet du att min necessär jag hade med mig, med allt smink och spackel, så att den här spårdamen på något sätt skulle kunna fastna på bild bland de andra kändisarna, den hade ugglemotiv. Hela min stora necessär jag har ibland när jag ska med mig mycket pryttlar när jag reser, det är uggletyg liksom på necessären. Den köptes den här perioden när det var ugglefrenesi, och ugglefrenesin där ugglor också kom in i mitt liv mycket med smycken och då ljuslyktor som såg ut som ugglor, och den där necessären då köptes, det var tusan hakar samma år som jag fick den här alien träffen i solariumet. Jag vill bara flika in och säga detta. Super. Om det kan vara av intresse för herrarna.
Du ser. Ja, det är jätteintressant tycker jag. Absolut, man kan väl se det som en som jag brukar kalla en fyrdimensionell pareidolia, liksom att man kopplar ihop saker. Men det är så jäkla mycket kopplingar mellan ugglor och ufon och allt sånt, så att det är helt vansinnigt. Jag rekommenderar verkligen att läsa Mike Clellands blogg eller hans artiklar eller lyssna på podcasten med, för man blir helt jäkla blown away när man hör honom.
Ja, det låter lockande, det ska jag göra.
Ja.
Ja, men herrar, jag tänker att det här blir ju helt klart två episoderna, och för er som lyssnar nu så är vi ju troligtvis runt omkring i slutet på episod 2. Är det någonting mer som ni känner att det här måste jag få ha sagt också i övernaturligtvis, Serafia? Låt mig bara få säga det här också. Något sista kul att tillägga här nu, Jimmy och Fred?
Ja, för min del som är väldigt intresserad av svenska fall. Jag är jätteintresserad av att höra vad ni har upplevt där ute. Och det är någonting som ni gärna får höra av er till Serafia om, eller till oss på Märklighetsfaktorn. Speciellt då UFO-fall i Sverige. Varelser, men det kan vara troll, det kan vara allt möjligt egentligen. För sånt där är så otroligt intressant, speciellt när det är på lokal nivå. Liksom. Vi berättar om det ibland i vår podcast. Vi har haft en som har sett Näcken.
Det är ju kul. Att,
vi har pratat om både troll och vättar och andra saker även i modern tid. Men är det så att ni har upplevt någonting och vill berätta om det, hör av oss till någon
Absolut.
Av oss tre.
Jag
pratar,
kör gärna till samarbete med er. Det är ju jätteroligt. Och på något sätt så kan vi ta upp det i en podd med specialnisch. Och så kanske vill vi höra om de faktiskt har sett aliens eller upplevt någonting också. Det finns ju ett ställe här. Jag tror att jag måste bjuda ner er två. Jag har ju ett gästhus här som ni är så välkomna till. För att det finns ett ställe som en viss klick av andlighetsmänniskor som är inne på det här med UFOs och besök från andra världar och så. Det är ungefär, vi kommer att köra 40 minuter ifrån mig till ett ställe som är neråt mot Halland där det är hedar, och de säger att där förekommer det landningar av UFOs hela tiden. Det finns alltså grupper med människor som träffas och står där och känner in att nu landar de. De ser ju inte alltid skeppen, men de känner det av energierna. Nej. Och jag vet inte fan hur de bär sig åt egentligen för att få för sig att det landar där. Men jag skulle som medium gärna vilja gå och scanna av det området med både slagruta och pekare. Kanske att vi kan stämma upp ett möte med de här människorna som jagar UFO på den här heden. Och kanske se lite grann vad finns det för bevisbart här. Och kan vi själva få kontakt med någonting. Mm. Det är en ganska berömd hed i de här kretsarna. Jag ska leta upp den här infon och skicka till er, så får ni forska vidare på vad ni anser om detta. Men jag har tänkt på den här heden ett par år alltså. Är de knäppa eller är det sant att där är en gigantisk landningsplats i Sverige?
Det låter som att de är involverade i CE5-rörelsen. Det vill säga Close Encounters of the Fifth Kind, där man ofta samlas då på en sån här plats och nästan mediterar eller fokuserar och försöker manifestera såna här saker. Vilket jag vet förekommer lite grann i Sverige, men jag har
aldrig
varit
direkt insatt i det. Ska vi vara med på ett sånt då?
Ja, vi får, om det ges tillfälle, absolut. Om de vågar ha oss där, det vill säga... Ja, det är väl det också. Alltså.
Vi får väl se.
De får släppa in oss, jag tänkte säga.
Jag tror att jag har ett hyfsat okej anseende bland människorna som är i de där grupperna. Med tanke på min mediala förmåga så vill de säkert ta med mig och se vad ser jag egentligen. Men vi ska se på det där. Vi får väl återkomma om det, kära lyssnare. Hör gärna av er, som sagt, både Jimmy, Fred eller mig, om det är så att ni tycker att det här avsnitten var något i hästväg intressant och ni vill ha mer euforier och aliens i övernaturligtvis, helt enkelt. Ja, mina herrar, super kul att ni var med.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket för att vi fick vara med.
Så kul. Jag har fått en förnyad låga, eller min passion för aliens har blossat upp lite igen här, så tack för inspirationen. Och till er lyssnare, gå nu in och lyssna på Märklighetsfaktorn också. Garanterad spännande underhållning.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serafiaskosmos.se. Vi tar Klarna. Varmt välkommen!